Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully, with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Men ett solskydd ska ju bara vara på ytan. Det ska ju bara absorbera solstrålar. Det ska absolut inte, de här ämnena ska absolut inte in i blodet. Men är de tillräckligt små, vilket många av de här gamla filtrerna är, då kommer det ut ur systemet. Och man ser till och med att man kan kissa ut de här filtrerna. De är ofta väldigt lika då, de här som man använder i, eller samma till och med som man använder i diskmedel. Och det löser ju verkligen upp de här fetterna i huden. I Asien finns det snigelfarmar och de här släpper då ifrån sig sekret och så samlar man upp det här och så gör man hudvård av det för att det ska vara bra. Och det finns inga studier som visar att det är något positivt med snigelslem, men det låter ju väldigt avancerat.
Jag har en fin hy, kan absolut ingenting om hudvård och använder inte några hudvårdsprodukter. Så varför då inte dyka ner och utforska ämnet tillsammans med en riktig expert? För svenska kvinnor och en del män köper hudvårdsprodukter för i snitt 1500 kronor i månaden. Är det bra att använda så mycket kemi på kroppen? Vad är bra? Vad är bluff? Och vad är båg? Tillsammans med Johanna Gillbro ser vi oss ut på en resa på hudens yta för att ibland dyka ner en bit under skinnet. Vi diskuterar bland annat snigelsläm från Asien, diamantpulver och gammalt träkol. Är det bra att smörja in huden med? Eller är det ren smörja? Dessutom, nu närmar sig sommar och solkrämstider. Vilket solskydd ska vi använda och vilka krämer är direkt farliga? Slutligen, det eviga trätoämnet. Är det bra att tvätta ansiktet med tvål? Här kommer hudproffset Johanna Gillbro. Jag har hört talas om att huden kan avgöra vilken partner som dras till den, stämmer det?
Ja, vad roligt att du har... Vad kul att du tog upp det. Ja, det är ju bakteriefloran då som är helt avgörande egentligen för vår lukt. Så den det tror man nu att den bakteriekomposition... Alla har ju olika bakteriekomposition. Och den specifika bakteriekomposition, den avgör då vilken kroppslukt du har. Och det, ja, det ger dragningen då till en tänkt partner. Men sen så får man ju väldigt lika när man bor ihop och sådär. Så får man mer lika mikrobiom, alltså hudflora, efter ett tag. Mm-hmm. Så att man dras till de olika lukterna på grund av bakteriekompositionen, men sen så förlikar man sig då. Så det hade varit intressant att kolla på dig och din fru, vilken bakterieflora ni har, om ni har... Men sen, då ska man ju titta på den innan ni träffades, så det kanske blir svårt.
Ja, just det. Johanna Gillbro, välkommen till podden Spännande möten.
Tack så hemskt mycket. Och så himla kul att vara i Göteborg.
Ja, eller hur va?
Ja, alltså jag älskar Göteborg.
Men du är ju göteborgska ju.
Ja,
från början.
Det hörs.
Eller hur? Du är ju dermatolog.
Nej, det är jag faktiskt inte.
Är du inte det?
Nej, jag har doktorerat experimentell dermatologi med apotekare i botten.
Aha, för jag tänkte just ställa följdfrågan. Vad gör en dermatolog? Men det var ju en, det funkar ju inte då.
Nej, precis. För en dermatolog jobbar ju med patienter och det gör inte jag. Utan jag jobbar inom forskningsområdet experimentell dermatologi.
Mm. Hur hamnar du inom det här området då?
Ja, det var för att jag redan som när jag var 3 år så fick jag en hudsjukdom som heter vitiligo. Som är samma som Michael Jackson hade. Han blekte ju sin hud men han hade ju faktiskt vita fält på huden. Och det är en vanlig hudsjukdom som drabbar ungefär 0,5 till 1 till 2% av befolkningen. Lite beroende på vilka länder man bor i. Men det är väldigt vanligt och det finns olika sorter av vitiligo. Så den vanligaste är att man får på väldigt symmetriskt. Så har man det på ena knät så har man det på andra knät. Och har man det på ena handen så är det exakt samma distribution på andra handen. Och när jag var barn så älskade jag de här vita fläckarna. Det började då när jag var 2 eller 3 på magen. Och sen, som det ofta gör, så får man fler och fler. Och jag hade då på knän och armbågar och fötter och händer och sådär. Och jag tyckte mina föräldrar var helt fantastiska med det. Och vi kan komma in på det, hur man som förälder kan bemöta sitt barn med vitiligo. Men mina föräldrar var faktiskt helt fantastiska med det. Att de såg det mer som något positivt. Mm. Och jag älskar den här hundrasen dalmatinen och det var min högsta dröm att få en dalmatiner så att jag kunde vara likadan då som min hund. Och barn frågar ju såklart väldigt mycket, vad är det där? Och jag har ju väldigt starkt pigment så att jag blev ju väldigt brun på sommaren och det var en markant skillnad då med de här vita fläckarna. Men jag upplevde aldrig att det var... Någonting som var negativt för mig. Så jag kände mig mer att det gjorde mig unik på något sätt.
Hur var det sen när du kom upp i tonåren?
Ja, då var det inte lika kul. För då började jag också få mycket i ansiktet. Och det, där kände jag att jag började sminka över det som kanske 16-åring och höll på då och försöka täcka det här. Och det är väl också, hör väl tonåren till att man inte vill vara unik, man vill vara som alla andra. Och där någonstans, 16, 17, 18, där började jag tycka att det var väldigt jobbigt och fick mer och mer pigmentfläckar. Så att då, redan som 17-åring så började jag läsa dem. Det finns ju inte så mycket forskning på den här hudsjukdomen för man ser det fortfarande som rent kosmetiskt, vilket det är till viss del. Men det fanns ändå lite forskningsartiklar som jag började läsa och intresserade mig väldigt mycket för huden då. Och det här ledde till att jag började egentligen prova på dels... testa allting som man förskrev för vitiligo. Alltså, det var ju då kortison eller UVB-terapi. Alltså att man solar vissa solarium. Det fanns en forskargrupp i Uppsala som precis då hade börjat med transplantationer. Att man tar hud från en del som inte är vit då. Och så odlar man upp de här cellerna och så hyvlar man bort översta hudlagret egentligen på de vita fläckarna och sen sätter man till då de här hudcellerna. Och jag var en av de första patienterna i världen som gjorde den här transplantationen, men det blev tyvärr bara värre. Och den här transplantationsgrejen, det har verkligen inte slått rot. Det fungerar inte riktigt för vitiligo, för att när man skadar sig som patient så kommer det oftast en vit fläck. Det vet de, alla de som har vitiligo vet att får man ett sår så är det väldigt stor risk då att man får en vit fläck där. Och just det här liksom att hyvla bort huden, det skapar en inflammation som man får inte tillbaka pigmentet helt enkelt.
För vitiligo det är väldigt utmärkande.
Ja.
Och har man det då som du säger i ansiktet eller sådär så blir det ju automatiskt att folk vänder sig om, eller stirrar lite snabbt i alla fall.
Mm,
hur upplevde du det?
Ja, jag tyckte att det var just den, och det kan ju vara för att man var tonåring och det kan ju vara att man vad som helst av annorlunda hade varit jobbigt. Men jag tyckte absolut att det var jobbigt då.
Vad beror det på?
Det beror på, det har ju en autoimmun sida, så att vad man ser är att pigmentcellerna, man ser ett immunangrepp mot vissa proteiner i pigmentcellen, och det gör då att de här cellerna förlorar, alltså pigmentcellen sitter ju, om du tänker på huden så finns det en mängd olika celler i huden som rör sig hela tiden, och huden är ju, man tänker ju när man tittar bara på sin hand så här att huden är väldigt statisk, men inne i huden händer det ju massa saker. Det är en mängd olika celler där som producerar massa saker och rör sig hela tiden. Och då finns det pigmentceller då som puttar ut pigment till omringande celler. De andra cellerna heter keratinocyter egentligen. Och då skadas de här pigmentcellerna, så att armarna som, de pigmentcellerna ser nästan ut som en liten bläckfisk och puttar ut pigment i normalfallet. Och om inte armarna finns så kan man inte putta ut pigment, och de här armarna förstörs egentligen i vitiligo på grund av den här immunreaktionen.
Vad beror den på i sin tur då? Är det, ja, är det yttre faktorer eller är det genetiskt eller vad är det?
Ja, det har både, men det har ju en, autoimmunitet har ju definitivt en genetisk koppling. Så det vet man ju, men däremot så är det ingen dominant koppling till just vitiligo, utan alla autoimmuna sjukdomar är ju ganska sammankopplade. Så i mitt fall till exempel så hade min farmor reumatism, det är också en annan autoimmun sjukdom, och min mormor hade diabetes. Så att det här klustret av autoimmuna sjukdomar ser man absolut i de här familjerna.
Och så här, i dags dato, hur långt har man kommit? Vad kan man göra åt det?
Ja, jag började ju forska på vitiligo där, det här är ju 15 år sedan nu. Man har behandlat egentligen vitiligo som många andra hudsjukdomar, och det gör man ju med kortisonkrämer, och det ger oftast inte så bra resultat. Nu har man sett att man har tittat på en annan kräm som har liknande kortisoneffekt, som heter, själva krämen heter Protopic, eller substansen heter Tacrolimus. Och den kan fungera i vissa fall, inte alltid, men det är ändå det man förskriver för vitiligo. Så att det kan absolut fungera, speciellt om man använder det på våren och sen på kvällen och sen solexponerar sig lite på sommarhalvåret, då kan pigmentet komma igång. Men det är egentligen det som man kan förskriva för vitiligo. Och sen finns det ju, vad vi tittade på, det var ju den oxidativa stressaspekten av vitiligo. För att jag pratade ju om den här autoimmuniteten, och här vet man inte, det här är jätteintressant, för man vet inte vad som är hönan i lägget här. För man ser också att i vitiligo-patienter så har man ökat oxidativ stress. Alltså väteperoxid till exempel är ju en fri radikal som är en molekyl inblandad i oxidativ stress. Och där såg man att patienter, eller vi såg det i England när vi tittade på det här, att patienter med vitiligo har 1000 gånger mer väteperoxid i huden och hela hudkostymen, inte bara vita fläckarna, än normalpopulationen. Så att, tänker man så här koncentrationsmässigt, så är det millimolar av väteperoxid i vitiligohud jämfört med då mikromolar. Så att kan man, och då börjar vi titta på, kan man då behandla den här oxidativa stressen? Och där vet man inte riktigt, är den oxidativa stressen hönan eller ägget? Är det den oxidativa stressen som gör att du får den här immunreaktionen, eller är det tvärtom? Är det immunreaktionen som ger den oxidativa stressen? Men där såg vi ju väldigt fina resultat när man behandlar hela hudkostymen, mot den här, bryter ner väteperoxiden, då kan man absolut i många patienter få tillbaka pigmentet.
Du säger stress, är det i sin tur en orsak från vanlig stress, om man så säger?
Ja, det där är intressant också. Egentligen har det ju inte alls med den psykologiska stressen att göra. Nej. För psykologisk stress, då är det andra faktorer som är inblandade. Men absolut, det ser man ju också i vitiligo och även i andra, jag skulle säga alla hudsjukdomar egentligen, kopplingen till psykisk stress. Att man absolut, det ser vi ju väldigt mycket när patienter har haft svåra perioder i livet med skilsmässa eller när anhörig dödsfall eller bara väldigt stressigt på jobbet, att man i de perioderna kan få nya vita fläckar. Och då vet vi inte heller, är det immunreaktionen som sätts igång eller är den oxidativa stressreaktionen som sätts igång av den här psykologiska.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets. Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det är stressen.
Redan hur, här har vi förstått att här finns det rätt mycket att gräva i. Se hur långt vi kommer i olika saker som kan påverka huden. Men jag tänker på när vi är inne på det här med hudåkommor och hudsjukdomar. Vad skulle du vilja säga är såna här, de vanligaste hudåkommorna som väldigt många har?
Akne är ju absolut vanligast. Så det är egentligen, tittar man i USA, och det är säkert så i Sverige också, men där är ju den vanligaste orsaken till att du går till vårdcentralen är ju definitivt att man har problem med akne.
Och eksem kanske?
Ja, eksem är också vanligt, men akne toppar ändå det i och med att det drabbar nästan alla och speciellt i perioder i livet. Men eksem är också väldigt vanligt, speciellt här i Sverige.
Mm.
Och rosacea toppar, går ju också upp på listan. Det är ju att man får röda, det kan se lite olika ut, men ofta röda fält eller utslag mest på kinderna. Perioral dermatit är en hudsjukdom som är väldigt vanlig, där man får, har tidigare kallats för flygvärdinnesjukan, för att den är kopplad till, man har sett en sån stark koppling till användning av kosmetik och hudvård. Och där får man små knottror eller utslag då runt, främst runt näsa, mun eller ögon. Och den är också väldigt vanlig.
De här grejerna som du har nämnt nu, de låter ju inte jättefarliga, men vad är de farligaste hudåkommorna som vi har?
Ja, då skulle jag, för individen själv så skulle jag säga hudcancer. Och speciellt då malignt melanom. Det är ju verkligen farligt.
Om vi kommer in på det, hur ser man att här är nog någonting som verkar vara farligt? Eller vad ska man...
Ja, då ska vi se hur detaljerad man ska vara. Men det gäller ju verkligen att hålla koll på sina egna. Och det kan ju vara svårt, sina egna leverfläckar. Och speciellt om man har det på ryggen och sådär. Men ett tips det är ju att faktiskt ta bild på den. Och sen se hur den förändras. Och sen är det ju vissa saker man ska hålla koll på som... Är den asymmetrisk, man brukar prata om A, B, C, D, E. Mm. Så är den asymmetrisk och inte helt rund, då ska man ta en extra titt på den. Är den B står för border, alltså är den kantig eller är den rund och jämn i kanten? Är den då så att den börjar liksom ha flika på? Det är inte heller ett bra tecken. C står för color. Är det olika färger i den här? Så ska man också titta på de här extra. Och D är diameter då. Så växer den i diametern. Så är det inte heller ett bra tecken. Och evolution, alltså är den snabbväxande, så är inte heller det ett bra tecken. Och är det bara en, att man har, säg att den är jättejämn och fin i kanterna, den växer ingenting, men den är lite ofärgad, då behöver inte det vara något farligt. Men i kombination av de här A, B, C, D, E, så ska man absolut ta och undersöka.
Hur viktigt är det att man gör det i tid?
Det är jätteviktigt. Det är verkligen jätteviktigt. Det är, jag skulle säga, det är det absolut viktigaste. För hur fort de här maligna cellerna då, som egentligen är pigmentceller, att de har kommit in i systemet. Alltså att de har kommit dit de inte ska vara och trängt genom huden. Då är det väldigt, väldigt svårt att behandla malignt melanom.
Så jag har förstått att malignt melanom är lätt att upptäcka, men blir det för sent så är det nästan omöjligt att behandla. Är det så?
Ja, det finns ju bättre och bättre behandlingar, men det är ju absolut en av våra farligaste cancerformer.
Vilka, finns det en viss människotyp som lättare drabbas av hudcancer?
Ja, det gör det. Så absolut, man har ju sett... Till exempel en population av speciellt irländare eller engelsmän som har en viss mutation. Då har man en mutation som heter MC1-receptormutation. Och den mutationen, där ser man mer malignt melanom. Och den fenotypen då, det är att man ofta har rött hår, man ofta fräknar, man är väldigt ljushyad, man har en hudfototyp som vi pratar om, som är en etta eller tvåa, som man är väldigt, vi har ju ungefär sex, vi delar ju in inom dermatologin hudfärger i sex olika färger, och där sexan är det absolut mörkaste och ett och två är de ljusaste färgerna. Så är man rödhårig, fräknar och väldigt ljus hudtyp, då har man ökad risk att få malignt melanom. Och sen är det ju också då i kombination med att man har solbestrålning. Så därför ser vi mycket av den här populationen irländare, engelsmän som har flyttat till Australien exempelvis. Det är ju därför vi ser mer malignt melanom där. För just den här populationen bör inte vara i solen. Och så är man i ett klimat där det finns väldigt mycket sol.
Är det solen som är liksom orsaken till att man får malignt melanom? Eller finns det andra orsaker?
Nej, det är absolut solen i de hudtyperna. Absolut. Så att man har en viss hudtyp där man har det här rödlätta. För då ska vi göra det ännu mer komplicerat här. Då har vi två olika pigment i huden. Det är EU-melanin som är egentligen det mörkbruna svarta pigmentet. Och så har vi feomelanin som är mer rött. Och har man mer rött pigment i förhållande, då har man ofta ökad risk att få hudcancer.
Mm. Vi ska komma in på lite grann det här med att skydda sig mot solen och så. För det har jag några frågor så småningom. Men jag tänkte ändå, vi började ju din resa till... Man ska kalla det för hudvård, eller hudexpert, eller hudvårdsexpert, eller vad ska vi säga? Vad är du om du är dermatolog?
Ja, men säg hudexpert.
Hudexpert. Ja. Din resa till hudexpert. Du började ju med att intressera dig för vitiligo, som, ju, som var ju din egen åkomma. Men vad hände sen? Hur tog du dig vidare i din resa?
Ja, nej, men då, jag bodde utomlands i många år där. Först i England där jag doktorerade och sen flyttade jag till Holland och sen till Irland. Och där någonstans så ville jag flytta hem till Sverige. Då sökte jag anslag inom vitiligoforskning faktiskt, både på Sahlgrenska och Göteborgs universitet och även i Stockholm, men det är väldigt svårt att få forskningsanslag för den typen av forskning, så att det gick inte. Och i samband med det här så blev jag kontaktad av ett hudvårdsbolag i Stockholm som då skulle bygga ett forskningsinstitut Och så där började jag arbeta då 2008, så det var ganska länge sedan. Och det var ju jättespännande också, för man hade ju så mycket resurser som man inte har inom akademin. Alltså det finns ju så mycket intressanta saker som man kan titta på när det gäller huden och som kan ha helt... Jag kommer ihåg, vi var nog den första i Sverige tror jag som hade en bioprinter. Alltså vi bioprintade hud i 3D. Alltså att man lägger in hudceller i en printer och sen printar man ut i en gel hudceller som ser precis ut som i den äkta huden. Och så kan man göra en massa spännande saker och titta på hur de här cellerna beter sig när man ändrar olika förhållanden och sådär. Så att det var ju väldigt spännande på många sätt. Men det som var skillnad från där jag kom inom dermatologin, där vill man ju alltid... Där handlar det om att försöka bota eller behandla en hudsjukdom. Och då är det sekundärt, det är egentligen nice to have då, att ja, men det är nice to have att det luktar gott eller att det kan förvaras i rumstemperatur eller att den är skön konsistens eller att den inte luktar jätteäckligt och sådär. Men det primära, det är ju faktiskt att det ska vara det bästa för huden. Och det var väl det som började skava i mig inom en tid där, att gör vi verkligen det som är det bästa för huden? För att vi fokuserar alldeles för mycket, i min mening, på att det ska lukta gott, att det ska kunna förvaras jättelänge. Det absolut värsta som kan hända egentligen med en hudvårdsprodukt, det är att det skulle börja mögla i den. Det skulle vara varje hudvårdsbolags mardröm, tror jag. Och att man ska kunna liksom frakta det här runt jorden och sådär, och att man ska kunna pressa priserna. Och det här gör ju inte alltid att det man gör blir det bästa för huden. Och så hade vi där någonstans, efter några år så börjar man också förstå mer. Jag kommer ihåg, jag var på en konferens som egentligen var fokuserad på tarmfloran nere i Paris. Och, Och då var det en forskargrupp som hade börjat titta på hudfloran, och anledningen till att man inte har tittat på det innan, det var för att man inte hade de sekvenseringsverktygen. Man hade ingen möjlighet att titta på bakterier på det sättet. Och då var det den här forskargruppen som såg att det här står ju i relation till vår hudhälsa, vilken bakteriekomposition vi har. Och det där tyckte jag var så otroligt intressant. Och då började jag tänka, men vad händer med den här hudfloran om den är så viktig för oss? Vad händer med den, med alla de här produkterna som vi applicerar på den? För alla produkter innehåller ju, alla produkter inom, skulle jag säga, inom traditionell hudvård är ju väldigt överkonserverade, i och med att det absolut värsta som kan hända är just att det börjar mögla i produkten. Och det är ju egentligen det absolut mest normala, speciellt i de här burkarna som man har och är där och fingrar och petar med fingrarna, till exempel i burkarna. Det, man behöver inte vara någon rocket scientist för att tänka, vad hade hänt om jag hade i min crème fraîche-burk hemma stoppat fingrarna i den, eller haft den ute på köksbänken och inte stoppat in den i kylskåpet? Det hade ju blivit en mögeltillväxt väldigt snabbt. Men det blir det ju inte i hudvård, och anledningen till det är att produkterna är väldigt överkonserverade. Och då började jag fundera på det där, men vad händer egentligen då med det här hudmikrobiomet när vi applicerar så mycket konserveringsmedel på bakterierna?
Nej, men vad gör den här, all den här kemin, vad gör den med våran hud, med våra ytor? För du har varit inne på det, där borde väl en och annan bakterie?
Ja, exakt. Och precis, och det jag skulle säga med det var att det finns inte så jättemycket forskning, men vad man har sett det är att dels, till exempel, det finns ungefär 60 konserveringsmedel som är listade på de konserveringsmedel som man får använda inom hudvård. Många av dem, väldigt många av dem, är associerade till så kallade adversa reaktioner, alltså bieffekter på huden, irritation, allergiframkallande och så vidare. Så det vet man. Och sen har man ju också sett nu i studier, och jag har även varit inblandad i en studie nu som vi precis publicerade förra året, där man ser att konserveringsmedel faktiskt påverkar hudfloran. Och det, den första studien där kom ut från en forskargrupp där man såg att de vanligaste konserveringsmedel som vi använder har negativ effekt på dem också, de goda bakterierna. Såklart de onda bakterierna, för vi vill inte att onda bakterier ska komma in i våra burkar. Det ska de döda, men de tar också koll på de goda bakterierna i huden. Så det var första studien, kom ut 2019. Och sen gjorde vi en studie där vi tittade på hudvård utan konserveringsmedel som man hade på ena sidan av ansiktet. Och på den andra sidan så applicerade då de här försökspersonerna traditionell hudvård. Så utan konserveringsmedel på ena sidan och med konserveringsmedel på andra sidan. Och så använde man det 3 veckor. Och då såg vi att använder man inga konserveringsmedel så fick man en mycket mer diversifierad, alltså mångfaldig bakterieflora. Och det har man sett är positivt både i huden och i tarmen, att ha fler olika bakteriesorter.
Fler olika bakteriesorter, säger du, och jag har varit inne på det som påverkar huden utifrån, som vi ska komma tillbaka till lite grann också. Kan man se på en hud, eller kan du se på en person hur personen mår utifrån hur huden ser ut? Jag vill komma egentligen är hur mycket yttrar sig hur vi mår, vad vi äter och så vidare. Hur mycket yttrar det sig på huden?
Ja, det där är faktiskt det här är jag tycker det är en superintressant fråga, men det är en väldigt svår fråga egentligen att svara på. För att man har absolut sett att det är också det där att man ville gå tillbaka till studier. Vad är det som egentligen är man har fastslått? Och det man har sett alltså är man sjuk, då ser man absolut det på huden. Men just med kost och sådär, där har man ju sett att man har gjort stora studier, till exempel en stor studie i Holland där man tittar på kvinnor, 2000 kvinnor, där den ena gruppen äter mer vegetariskt och hälsosamt och frukt och grönt, och den andra gruppen har ätit mycket kött och snacks och inte lika mycket frukt och grönt. Och man ser definitivt skillnad i hur huden åldras, det har man fastställt. Så att man ser ålderstecken som rynkor, pigmenteringsskillnader, minskad elasticitet och sådär. Det ser man i gruppen som inte har ätit hälsosamt då, inom situationstecken. Så kost har ju definitivt en effekt, men sen är det svårt i, det är därför man måste göra de här stora, större studier, för det är svårt i individuella fall, och det är därför det är så svårt att svara på, för det sätter sig ju inte alltid på huden, hur vi mår eller hur det, så är det.
Jag har själv märkt det att om jag slarvar med kosten, framförallt äter för mycket kolhydrater och socker och så vidare, så får jag eksem.
Du har sett det? Ja.
Och som försvinner så efter ett tag. Men det går inte med en gång, men det försvinner efter ett tag. Man skärper till sig.
Ja.
Så att för mig har jag märkt att det finns en skillnad på vad som kommer inifrån och vad som finns ute på huden. Nu är det just för mig. Jag kan misstänka att det är olika för olika personer.
Men det är superintressant. Och man har ju sett definitivt i akne att där finns det absolut en koppling till mejeriprodukter och snabba kolhydrater. Så tar man bort det så har man bättre chans för ett bra resultat i behandling. Men också i eksem. Men eksem är lite svårare. För där har man också sett det där med mejeriprodukter. Vad sa du mer?
Snabba kolhydrater.
Ja, det har man också sett absolut att det påverkar. Däremot så har man sett att laktobaciller som ofta finns i yoghurt, det ger positivt resultat hos eksempatienter. Men så där är det lite svårare just med mejeriprodukterna, och där kan det vara en bra idé i så fall att ta ut mjölksyrebakterierna och ta probiotika tillskott i så fall.
Hur påverkar till exempel rökning vår hy?
Ja, men där ser man absolut ålder, speciellt runt munnen, så där har man gjort stora studier när det gäller det, och då man har mycket mer munrynkor över läpp och sådär.
Hur påverkar stress hyn?
Det påverkar precis som det påverkar andra organ, så påverkar det huden precis på samma sätt. Och där ser man ju just alla hudåkommor, hudsjukdomar egentligen är påverkade av stress. Det kan man absolut se. Och även till exempel allting som du ser på huden, kvisslor, finnar. Även eksem som du nämnde, det stress påverkar ju verkligen. Sen finns det ju mycket som slår ut varandra. Alltså det är ju inte alltid bara en parameter. Så är du, nu kanske du inte är lika stressad på sommaren, men ofta sommarhalvåret är ofta bra för patienter med eksem till exempel, men även akne och så vidare. Men så är det ju definitivt. Stress påverkar definitivt huden precis på samma sätt som det påverkar andra organ.
Och du nämner ju åldrande och rynkor och så ett antal tillfällen. Varför tycker vi att det är ett problem? Alltså varför vill vi undvika rynkor?
Ja, och det är egentligen varför vill vi det? Jag håller helt med. Jag tycker att vi är i en alldeles för utseendefixerad värld. Det kan jag definitivt skriva under på. Men sen blir det ju ofta att man, det finns ju, jag skulle säga på normal hud, man forskar ju på hudsjukdomar som vi har pratat om, eksem, akne och så vidare. Men när det gäller normal hud, de parametrarna som man tittar på, det är ju åldrande. Och det är ju det som som man tittar på även i andra organ. Hur kan man få celler, hur kan vi leva längre? Och hur kan vi också få en yngre hud? Men samtidigt, absolut, jag håller med dig. Varför vill vi inte ha rynkor? Det är det som visar att vi har levt.
För det verkar ju vara så, om vi är tillbaka till där vi pratade för en stund sedan här, när det gäller hudvårdsindustrin och sådär. Mm. Och antirynkkrämer är ju någonting man gör rätt mycket reklam för. Ja. Och då funderar man ju, samtidigt så har vi en hy som ju naturen har gett oss och som vi har haft sedan miljontals år eller hundratusentals år. Tillbaka i tiden. Det jag funderar på är, hur ska vi då behandla huden på bästa sätt?
Mm.
Om du lite som du antydde, att det finns mycket kemi som vi kanske inte ska använda och ja. Vi ska inte stressa. Men hur ska vi göra för att behålla vår fina hud?
Mm. Ja. Bra fråga. Nej, men det är precis som du säger, att vi har haft hundratusentals år på oss att utveckla vår fina hud. Sen är det ju så att det är massa parametrar som man behöver ta i beaktning. Som till exempel, vi pratade lite innan du och jag om vad är skillnaden mellan män och kvinnor. För det har jag ju hört väldigt många män som säger att jag aldrig använt en hud. Min hud har, den är så fin. Och börjar man använda krämer då, det är då man får problem och så vidare. Men där har vi har ju dels lite skillnad mellan män och kvinnor i huden. Så män har ju mer talgproduktion, alltså mer sebum, som då lägger sig lite som en hinna. Och inte släpper ut så mycket vatten. För det är det som vi vill åt. Vi vill behålla så mycket fukt som möjligt i huden. Och sen så har ni lite tjockare hud. Och det gör också då att fukten håller sig bättre i huden. Och där har vi en skillnad mellan män och kvinnor. Så att i och med att vi bor här i Skandinavien så är det faktiskt en god idé. Just speciellt på vinterhalvåret. Och kanske speciellt för kvinnor. Att återfukta huden, att hjälpa till att återfukta huden. Och så som vi lever också, till exempel tittar vi på vintern, så lever ju vi i ett varmt, torrt inomhusklimat som drar ut fukten från huden. Och sen går vi ut och så är det kallt och torrt och så drar det även ut fukten i huden. Så att beroende på hur vi lever idag, vi lever ju inte längre på savannen, så kan det vara en bra idé att investera i en återfuktande kräm. Och då är det två grejer som man ska tänka på där. Det är att ha en kräm som dels har fett i sig, som då ger den här hinnan och gärna som efterliknar hudens egen talg. Jag kommer ihåg till exempel min pappa, när han var ute på fjället, han tog ju talget liksom från näsan, där har vi ofta lite mer talg, och så smörjde han in sig med det då i resten av ansiktet. Och det är egentligen en ganska bra strategi. Det är ju det vi också vill åt med krämer, att försöka att använda de ämnena som finns redan i huden. Så det är det. Det ska vara fett och gärna då hudeget. Och sen fuktbindande molekyler, som till exempel karbamid. Det är ju egentligen ett urinämne. Det finns ju i vårt urin. Och där har man ju hört gamla historier om tvätterskor som hade väldigt torra händer och som faktiskt då kissade på sina händer för att få i de här fuktbindande ämnena som binder mycket vatten. Så att dels är det en fuktkräm, det är faktiskt det vi behöver ofta i vårt klimat. Och kanske mer kvinnor än män faktiskt, beroende på hudtyp. Men det är ju egentligen det som är A och O, skulle jag säga. Och sen solskydd. Och vi kan prata mer om hur man kan skydda sig mot solen. Men täcker man inte ansiktet med kläder, vilket man oftast inte gör, då är det ju en solkräm som är, och bara ta solkrämen under själva sommarhalvåret och inte hålla på med UV-filter när det inte behövs.
Men vem gör det?
Ja, det gör typ alla.
Varför?
Ja, för det, där har man haft, det är också skulle jag säga mycket marknadsföring att man har dagkräm, en dagkräm och en nattkräm, och dagkrämen då, för då säljer man ju två produkter, och dagkrämen innehåller då UV-filter för att skydda, men till exempel här i Göteborg i november, det finns knappt någon UV-strålning alls. Så att det är helt onödigt. Det kommer inte göra någon negativ effekt på huden, den UV-strålningen överhuvudtaget.
Varför är det så mycket negativ effekt med solstrålen? För det är ju också någonting som vi har fått på oss i, ja, så länge vi har varit människor så har vi fått sol på oss. Och inte 17 har vi sprungit omkring på savannen med solskydd.
Nej.
Varför ska vi ha det? Jag använder det väldigt, väldigt sällan.
Ja.
Ska jag säga,
ja.
Till exempel.
Men, och det handlar ju om, jag menar, pigmentet skyddar ju verkligen. Så att har vi mörka hudtyper så skyddar ju det 100 gånger mer pigmentet i sig mot solen än någon som har ljus hudtyp. Så där, det beror på vilket pigment du har.
Så att om jag är, jag blir brun fort,
ja.
Solbränd fort.
Ja.
Betyder det också att jag har fått ganska bra skydd mot UV-strålar ganska fort då?
Ja, det är inte riktigt så enkelt. Okay. Om du hade haft, för nu tittar jag ju på dig.
Ja.
Och du är ändå, du har, om man tittar på det här röda pigmentet eller svarta pigmentet, då har du ändå ganska mycket rött pigment i dig. Mm, och det röda pigmentet skyddar inte alls lika bra mot solen. Även om du tycker att nu är jag mycket brunare än vad jag var i november. Men det är ändå rött pigment och det skyddar inte lika bra som det här svarta pigmentet.
Jag brukar bli kolsvart efter ett tag. I
du blir det?
I ansiktet, ja.
Ah, okay.
Särskilt i ansiktet.
Ja, men nu ser jag.
Nu är jag bara i början av min resa.
Exakt, men då kanske jag ändrar mig lite där. Om du får den här bruna färgen med EU-melanin, då skyddar det mer än om du har feomelanin. Men sen så är det ju alltid så att man inte ska bränna sig. Så att där får du ju känna själv, liksom, är det någonting som kliar eller du bränner dig? Det är ju aldrig bra för huden att utsätta sig för en sån irritation som det
Men
blir.
Har det bara med hudcancer, malignt melanom att göra? Eller finns det andra saker som är dåliga för hyn om man utsätter sig för?
Ja, nej, sen är det, förutom det så är det ju främst faktiskt mer kopplat till estetik, alltså vad solen gör. Och om inte du är bekymrad över det så lägg ner det. men vad solen gör från ett estetiskt perspektiv, det är ju definitivt att man får rynkor, man får slappare hud, man får pigmentförändringar så att man får åldersfläckar, alltså mörka fläckar. Och man kan få en torrare hud också. Och sen kan man också få ytliga blodkärl så att blodkärlen kommer fram och man får det här spindelnätet lite mer av blodkärl. Att det blir väldigt synligt. Och där kan man ju titta på om man till exempel jämför sin ansiktshud eller handhuden när man har blivit lite äldre med huden på skinkan till exempel, eller bröst för kvinnor som inte har solat topless, så ser man ju en helt annan hudkaraktär om man jämför då med den solexponerade huden. Så det är intressant. Och om man jämför till exempel om man tittar på en 90-åring och jämför huden till exempel på ansikte, hals, händer mot huden på skinkan, så ser den helt annorlunda ut. Och det är bara solen som har orsakat den skadan. Då på
men det märker jag ju att när man drar i hyn på sommaren över armarna så, där, så blir det ju lite, det är lite sköldpadda, gammal elefant över det på något sätt.
Ja.
Men du, om vi nu pratar solskydd, de här solkrämerna, finns det olika bra solkrämer och håller de hur länge som helst? Eller vad ska jag tänka på om jag nu skulle smörja in mig?
Ja, Ja, då, det är en djungel kan jag säga. Och det är inte lätt när man ska välja solskydd. Men bara sådana enkla tips är att det är väldigt stor skillnad på vilka UV-filter som används i Europa och i USA. I USA av någon anledning så har inte FDA godkänt de europeiska filtrerna. Många av de nyare. Och det som är, jag skulle säga, det som är problemet med UV-filter, speciellt då de här gamla som utvecklades på 80-talet, det är att de är väldigt små i molekylstorlek. Och varför är det farligt då? Jo, för att huden är ju där för att skydda oss och ska inte släppa in någonting. Men har man väldigt små molekyler så släpper den in det ändå. Det kan man ju bara tänka sig, till exempel om man har ett hormonplåster eller ett nikotinplåster till exempel. Hela funktionen är ju att anledningen, eller hela funktionen bakom plåstret är att släppa in de här molekylerna, nikotinet eller östrogenet i kroppen. Det ska ju ut i blodet. Så det funkar ju om molekylerna är väldigt små. Men ett solskydd ska ju bara vara på ytan. Det ska ju bara absorbera solstrålar. Det ska ju absolut inte, de här ämnena ska ju absolut inte in i blodet. Men är de tillräckligt små, vilket många av de här gamla filtrerna är, då kommer det ut i systemet. Och man ser till och med att man kan kissa ut de här filtrerna.
Kissa ut dem? Hur då? Ja,
för det kommer in i, det tränger in genom huden. Så till slut går det ju genom njurar och du får ut det i urinet. Och det kan man mäta.
Men hur vet jag att här används det gamla filter och ja, här är det nya?
Och det måste man ju hålla lite koll på då. Det är ju jättesvårt, för dels så behöver man nästan vara en kemist idag för att förstå inte bara solskyddsprodukter men även hudvårdsprodukter. Vad fasen är det i den här krämen? Och så står det jättekomplicerade namn. Så det är ju inte lätt för någon som inte är kemist att förstå vad de här ämnena betyder. Men vi har till exempel på vår hemsida har vi gjort lister på de UV-filterna som är har en känd hormonstörande effekt. Och det finns filter som fortfarande säljs på marknaden. Eller att de har känd allergiframkallande effekt. Så det är egentligen de negativa aspekterna som man ska hålla koll på. Hormonstörande eller allergiframkallande eller irritationsinducerande.
Nu, ursäkta, men måste du bara flika in. Vår hemsida, sa du. Vad menar du med det?
Ja, det var skinome.com.
Just det, och det är det bolaget som du är med och driver idag.
Ja.
Ja, okej, okay. Det ska vi komma in på sen. Men bara så, då vet vi att vi hittar det där. Okej, fortsätt.
Ja, och då de här... så att ett tips är ju då att inte välja solskydd som är från amerikanska bolag. För där använder man fortfarande de här äldre filtrerna. Så det är bättre, redan där väljer man ett bolag eller ett märke då som är från ett europeiskt bolag, så har du bättre chans att få de bra filterna. Och vad är då bra filter? Jo, då är det dels att man använder fysikaliska filter, mineralfilter. Det är, nu blev det lite komplicerat, men det är zinkoxid eller titaniumdioxid. Det är bara vanliga mineraler som reflekterar. Om du lägger på zinkpasta till exempel, det är ungefär samma ämnen, eller det är zinkoxid, då reflekterar det UV-strålarna. Så det behöver du, och sen även andra UV-filter då, som man brukar beteckna organiska eller kemiska, för att få ett fullgott skydd. Om man ska upp i 50 till exempel, SPF 50, då behöver du en kombination av mineralfilter organiska filter. Men då ska man tänka på att de här organiska filterna, de ska vara stora molekyler så att de inte tränger igenom huden.
Vilket är lite svårt att veta vilka, ja, om precis. De är stora eller små.
Och det är många av de här, och som sagt vi har en lista på det, men många av de här nyare europeiska filterna, de är stora molekyler.
Väntar du eller någon i din närhet barn? Ja, då kanske ni har funderat på om det finns en sannolikhet att fostret har en kromosomavvikelse. Poddens sponsor Life Genomics erbjuder Harmony NIPT, ett genetiskt fostertest med väldigt hög precision för att upptäcka de vanligaste kromosomavvikelserna. NIPT görs på ett enkelt blodprov från mamman som utförs på labbet i Göteborg. Gå in på hemsidan fostertest.se och läs mer. På fostertest.se så hittar du också din närmaste vårdgivare som erbjuder NIPT-test. Life Genomics erbjuder även andra tester som covid-19-PCR inför exempelvis din resa eller andra möten. Dessutom erbjuder Life Genomics ett kvantitativt antikroppstest för covid-19 som påvisar aktuell immunstatus. Mer information hittar du på lifegenomics.se. Tack Life Genomics! Och då är nästa fråga naturligtvis då, ja men nu ska jag ha solskyddsfaktor 30.
Ja, helst 50 skulle jag säga.
50, det är väl att du har en t-shirt över huvudet eller något?
Eller? Nej, en t-shirt har jag i och för sig bara 15, en vit t-shirt.
Aha.
Så det, då är det 50 eller, ja. Då
varför ska jag ha 50? Det är ju liksom, du är helt block.
Nej, men det blockar inte helt. Det gör ju inte det.
Men är inte det så här att då kan jag vistas 50 gånger så lång tid som om jag inte hade haft någon?
Ja, egentligen.
Men det är så länge är jag väl aldrig i solen. Det är ju så lång är inte en dag.
Nej, nej, och det där är ju... Men det som man kan tänka på, just skillnaden mellan 50 och 30, det är ju inte så mycket... Det är nästan samma skydd för UVB-strålarna. Men UVA-strålarna är det ganska stor skillnad mellan 30 och 50. Och nu är inte du alls brydd om ålderstecken och sådär. Men UVA-strålarna, det är de som mest då framkallar rynkor. Om man skulle vara intresserad av det. Vilket vi inte ska...
Nej, det är skönhet. Men, ja, men det är ju intressant. Men för jag tänker så här. Är 30 alltid 30 och 50 alltid 50?
Hur tänker
finns
du då?
Finns det skillnad mellan olika fabrikanter? Ja, men den har 50 fast det är nog bara 40. Eller, det är den här, eller finns det någon standard på? Som säger, köper du 50 så spelar ingen roll vad du köper ifrån. Det är 50.
Det ska vara 50. Står det 50 så ska man ha gjort tester för att det ska vara 50. Så ska det absolut vara. Sen är det ju också... Sen behöver du ju ta... För att få upp det där, att det ska vara 50, så behöver du applicera ganska mycket. Så det är
ett tjockt lager.
Det är ett tjockt lager och oftast mycket mer än vad man själv är van vid att applicera. Så är det absolut. Så att till kroppen, om du ska få 50 av en solskyddsfaktor som det står 50 på, då ska man egentligen applicera 40 gram och det är nästan en hel tub. Så det är mycket du ska ha för att komma upp i de här i 50.
Så att tunt lager 50 är inte 50 så att säga?
Nej, det är det inte. Mm. Och sen är det också, har du inte en produkt som är helt vattenfast till exempel, då kommer du, om du svettas och sådär, så kommer du också mycket av det försvinna.
Hur länge håller de här produkterna? Kan jag ha dem i skåpet många år som helst?
Nej. Man brukar ju säga att man ska byta ut det, så man ska inte använda det 2 somrar, utan för de här molekylerna kan ju också förändras med tiden i produkten, speciellt om det har kommit luft och sådär in i produkten.
Är det att de skyddar mindre eller är det något annat som förändras?
Ja, eller så kan det också, finns vissa ämnen som orsakar fototoxicitet, och det är ju väldigt märkligt egentligen. Det är att de inte tål att vara i solen. Så att de här att de orsakar en irritation för att molekylen själv är ute i solen, och då har den förändrats i karaktär i tuben då, om det har kommit in luft och så vidare.
De är ju svindyra, de här produkterna.
Ja, det är bra. Ja, vi säger det.
Alltså, så har man inte gjort sig av, så ska man, du tycker att man ska slänga innan varje sommar, så köper man nya.
Ja, det tycker jag. Absolut. Jag tycker inte man ska använda en produkt som man har öppnat och använt under sommaren och kanske haft den stående på stranden och sen använda den igen. Det tycker jag inte.
Tillbaka till en annan grej, tänkte jag, hur man ska behandla huden. Det lilla jag har sett, det är också att det är så noga med rengöring.
Ja.
Särskilt tjejer, de håller på att rengöra huden hela tiden, Och så sa du att din pappa använde lite talg från näsan och spred det i ansiktet. Alltså, är det bra att hålla på att rengöra och djuprengöra huden hela tiden?
Nej, det är det inte. Hur rengör du din hud?
Nej, inte alls.
Du tvättar aldrig ansiktet?
Jo, vatten så. Ja. Men jag använder ju inga kräm. Alltså ja, men det är en sak. Men det räknar jag inte här. Utan nej. Det är som är, man använder något sorts kräm eller någonting annat. Nej, rengöringsprodukt.
Ja.
Det är väldigt vanligt.
Ja, det är väldigt vanligt. Men, ja. Men använder du tvål då? Eller?
Ja, ja. Ja, det gör jag väl. Eller, ja. Ja. Ja, men alltså, schampo ändå. Eller vad det nu ja. Är. Body, schampo, tvätt, sådär.
Ja.
Alltså vanlig, man tvättar sig.
Ja.
Som vanlig människa.
Ja.
Nej, men ni vet, jag har sett mycket, sen, det finns mycket rengöringskrämer av olika slag. Och, och jag har sett med tjejer håller på, när de rengörs på morgonen så ska den rengöras på kvällen. Och så ska det, alltså, är det bra att hålla på liksom, djuprengöra hyn?
Nej.
Nej,
det är inte alls bra.
Nej. Vad ska man göra? Ska man strunta i det? Vad
ja, jag tycker man ska vara väldigt försiktig med tvätt faktiskt av huden. För att, och sen det som du håller på med där då, med tvål och så här. Och,
det är inte bra heller.
Nej, det är nog ännu värre då än att använda rengöringsprodukt. För att ofta i de här produkterna så har du ju kraftiga tensider. Tensider, det är ju det som löser upp fett och smuts och det som finns i diskmedel. Och de här molekylerna, de är ofta väldigt lika då, de här som man använder i, eller samma till och med som man använder i diskmedel. Och det löser ju verkligen upp de här fetterna i huden. Så att Så då tycker jag det är bättre att du bara tvättar med vatten och ingen tvål alls i ansiktet.
Är det särskilt ansiktet då? Eller ska man inte tvätta sig med tvål alls?
Jag gör ju inte det. Jag tvättar bara ansiktet med en rengöringsprodukt om jag har haft smink på mig på kvällen. Och jag tvättar den inte på morgonen.
Och rengöringsprodukt är i det här fall lika ställt med tvål eller whatever?
Nej, det här är, den som jag använder är väldigt mild. En rengöringsprodukt som är väldigt mild och innehåller lite lera för att mekaniskt ta bort smuts. Och sen väldigt, väldigt milda av de här tensiderna så att man inte löser upp hudens egna fett. Men det är en jätteintressant fråga det här med rengöring, för att man har ju också, just i patienter med akne så har man ju länge, jag tror många i min generation, så är man kanske uppvuxen med så här Clarasil. Och man ska, det är kraftiga rengöringar och det är en smutsig hud och sådär. Och dels så har ju inte akne till exempel, eller om man har en fet hud, det har ju ingenting med en smutsig hud att göra. Utan de här svarta pormaskarna, det är ju melanin, det är ju pigment som oxiderats som kommer fram. Så det har ingenting med smuts att göra överhuvudtaget. Och där har man ju även sett att rengöring som en aspekt i patienter med akne har ingen, det har ingen, inget egenvärde. Eller det är inte det som har effekt alls i behandlingen mot akne. Och sen finns det även en stor studie som har kommit ut nu där man ser att rosacea är faktiskt kopplat till överrengöring. Så där har man sett att tvättar man sig mer, till och med mer än 3 gånger per vecka, så har man ökad risk att få rosacea.
Mm, så att om man har rosacea, och det är ju många som, det är rätt många som har det, vi sa ju också det inledningsvis, då kan ett tips vara att tvätta hyn mindre.
Ja, absolut. Jag tror jättemycket på det. Och det som man inte vet heller som konsument är att många rengöringsprodukter innehåller ju då syror, och så vidare som då också har effekt på att tunna ut hudlagret. Och det ska man väl tänka på också i val av ansiktskrämer och serum och sådär. Att vara noggrann med, i alla fall att vara varse om denna produkt innehåller syra eller inte. För det tycker jag, det är också i och för sig bara en personlig observation. Men jag tror verkligen på det där att nu är det ju en trend att man ska använda mycket syra. Dels så är det lite quick fix. För man tunnar ut syra till exempel. Då finns det 3 olika syror. AHA-syror, alfa-hydroxysyror. Eller BHA, beta-hydroxysyror, eller PHA, som är tre olika syresorter. Och det som de gör, det är att man får lite tunnare stratum corneum, så de tar bort de så kallade döda hudcellerna. Men de döda hudcellerna är ju där för, av en anledning. De är ju där, och dels så är de inte helt döda, för de uttrycker massa viktiga proteiner och sådär, har man sett nu. Så det är bara det att de inte innehåller en aktiv cellkärna. Men de är ju verkligen där av en anledning. Men slipar man bort lite av de här cellerna, då är det många som upplever att man får, för ljuset reflekterar lite annorlunda och man får mer då glow eller lyster. Men håller man på med det här för mycket, så upplever jag i alla fall att jag träffar många kvinnor som hållit på med det här, använt många av de här produkterna, kanske tyckte att produkterna faktiskt fungerar för att de får lite finare lyster. Men det ger långsiktigt en negativ effekt. Håller du på att slipa bort det här hudlagret, då har du ju också ökad risk för att andra ämnen som egentligen inte ska vara i huden kommer in och ger ökad irritation och så vidare. Så att det tycker jag man ska vara väldigt försiktig med, och kanske också föräldrar med tonårsdöttrar att ha lite koll på vad det är för produkter som tjejerna använder.
Sen förekommer ju det här med olivoljor och botaniska extrakt.
Ja.
Det är också såna här uttryck. Är det bra eller dåligt?
Ja, det är också... Alltså den här världen är ju... Du håller ju väl på med marknadsföring och reklam och sådär. Och det är ju... Det finns ju ingen annan värld som jag upptäckt som där man kan när man kan komma ut med så mycket konstiga saker som säljs, som till exempel nu sa du botaniska extrakt och olivolja, men det finns ju också någonting som är jättepopulärt och har varit populärt länge, snigelsläm.
Snigelsläm?
Snigelsläm, ja.
Okej, okay. Är det bara gå ut och ta någon mördarsnigel och gnida i ansiktet? Eller vad?
Nej, då finns det i Asien finns det snigelsfarmar, och de här släpper då ifrån sig sekret, och så samlar man upp det här och så gör man hudvård av det för att det ska vara bra. Och det finns inga studier som visar att det är något positivt med snigelsläm, men det låter ju väldigt avancerat. Och det finns diamantpulver som ska ha bra effekter. Ja, då är det ju diamant som han har malt ner, och så är det som pulver. Och
så svindyrt
det. Ja, det är dyrt. Men man använder ju väldigt, väldigt, väldigt lite. Och sen guldpartiklar, samma sak. Hudvård med guld för att kunna ta ett pris. Eller ingredienser som man associerar med någonting. Alltså, om du ser en aprikos på framsidan, så tänker du jag får en persikohud, eller det finns ofta i manlig hudvård så har man då rengöringar med charcoal. Vad heter det på svenska nu? Det är väl
tjära, eller vad är det?
Charcoal. Nej, men gud, charcoal. Kol. Kål.
Kål är det ju såklart. Ja.
Och det är ju någonting som känns manligt. Liksom, att jag har min regeringsprodukt med kål. Eller jag var med för många år sedan i en produktutveckling där marknadsföringsavdelningen absolut skulle ha ett extrakt av ett träd som växte på den afrikanska savannen som såg ut... ni kan googla upp det heter babao, men det har väldigt manlig karaktär, det här trädet då. Och det finns ju ingenting i det här extraktet som skulle ha någon positiv effekt för huden, men det såg ju väldigt manligt ut, det här trädet, att ha på förpackningen. Så jag skulle säga nej, botaniska extrakt och olivolja har inte någon positiv effekt för huden. Och det är väldigt mycket i hudvård idag som inte har positiv effekt för huden, som bara är där i ren marknadsföringssyfte. Och inom industrin så finns det ju ett begrepp för det här. Man pratar om story ingredients, och det det är just det att man lägger till ingredienser som har en bra story och som säljer.
Det måste ju vara så att människor måste lägga enormt mycket pengar på det här, för det låter inte jättebilligt. Nu har jag varit inne på diamantpulver och guldpulver men, och manliga träd och snigelsläm från Asien. Det låter inte som att det liksom är 49,90 per tub.
Nej.
Hur mycket pengar lägger vi på sånt där ungefär årligen? Kvinnor?
Ja, ja, det finns ju såna siffror att hitta. Men jag har sett siffror på genomsnittskvinnor. Ja, just det. Jag har sett siffror på att genomsnittskvinnan i Sverige som är hudvårdsintresserad, så där kommer det väl en aspekt till det, men att man lägger 1200-1500 per månad i hudvård.
Det är rätt mycket.
Det är mycket.
Är vi lite fintare då?
Ja, till mångt och mycket så är vi ju det. Och jag har blivit, och det var en anledning till att jag skrev boken om huden.
Som heter?
Hudbibeln. Och det var för att jag blev så fascinerad också över att vi träffar så många som jag tycker är så kloka personer och smarta personer som ändå när det kommer till hudvård så tror man på så mycket som kan vara helt absurd.
Varför är det så?
Jag tror att dels är det hur hela industrin är uppbyggd, att det finns inte så mycket objektiv forskning. Så det finns inte så många som kan slå hål på de här myterna som uppkommer liksom från industrin. Och sen så handlar det nog om att man har ju alltid velat kanske göra det bästa för sitt. Vi har ju kanske som människor en drivkraft i att vilja vara så vårt bästa jag. Och man sätter mycket tillit då till hudvården, att det kan få fram vårt bästa jag, då finns det nog stor chans att man lägger sina pengar där.
För det är väl kanske så att vi har under många, många århundraden, det här är ju inget nytt på för nu.
Nej.
Så har just hyn varit någonting, ett vårt uttryckssätt.
Ja, exakt. Och så är det ju verkligen, att det är ju så, vår hud är ju många gånger vårt visitkort utåt. Det är det man ser först.
Varför är de så dyra, de här produkterna då?
Ja, dels så det beror ju också på hur man producerar hudvård.
Det blir dyrt med snigelslam, ja, som importerar från en farm i Asien.
Ja.
Men vad jag vill komma är ju egentligen, är vi lurade här också? Tjänar man väldigt mycket pengar i den industrin?
Ja, men det gör man ju. Och speciellt när man har inom traditionella hudvård, att man produceras otroligt många produkter som man sen kan hålla i lager väldigt länge. Och att inte det har synats, det kan inte jag förstå. Att på vilken livsmedelsprodukt som helst så ser du produktionsdatum, utgångsdatum. På en hudvårdsprodukt så ser man inte det, utan man ser bara en liten burk, öppnad burk. Det heter Open Jar Symbol. Och där ser man att det står 6 månader eller 3 månader. Och det innebär då att den här produkten kan du ha 3 månader eller 6 månader från att du har öppnat den, eller 12 månader. Och man har ingen aning som konsument om den här producerades 2017 eller 2022. Och det gör ju att det blir väldigt billigt att producera de här produkterna och kunna ha dem väldigt länge i lager och så vidare.
Och så tar man bra betalt.
Mm, precis.
Med det som bakgrund så skrev du ju Hudbibeln.
Mm, mm.
Kan du bara berätta kort om den?
Ja, för det var väl det jag... mina år i hudvårdsindustrin att jag insåg att det är så lite, det finns så lite kunskap och det läggs ändå, precis som vi har pratat om, så otroligt mycket pengar. Och det finns ju egentligen nästan ingen litteratur. Jag menar, inom hälsa så kommer det ju upp, och i kost och hälsa och personlig utveckling och ja, men vår hälsa i allmänhet, så varje år kommer det ut åtskilliga böcker. Men inom huden och hudvård, som vi ändå lägger väldigt mycket tid och kraft och pengar på, så finns det ingenting. Det finns ingen kunskap eller oberoende kunskap. Och då kände jag att jag ville skriva, och jag trodde aldrig att någon, jag visste inte vem som skulle läsa den, men samtidigt så blev jag också kontaktad då av Stockholms universitet som ville ha mer, ja, men fanns det möjlighet att starta någon inom deras kemiska avdelning, en kurs där man kunde lära sig att göra hudvård. Och inte ens, i Sverige finns det ju ingen som kan nästan formulera hudvård. Som när vi startade Skinhome så rekryterade vi kemister från Paris för att utveckla hudvården. Så liksom kunskapen om hudvård finns inte alls i Sverige. Så därför skrev jag den här boken, och den var ju kanske tänkt från början nästan för att vara lite så här högskolelitteratur, eller ja, till den här kursen då, så där. Men sen efter tidens gång, och så fick jag kontakt med ett förlag som hette Bookmark, som verkligen trodde på det, och då blev det ju mer riktat mot allmänheten eller så.
Nu har du nämnt Skinhome vid några tillfällen också. Mm. Och det är okej att göra reklam i den här podden. Det här är inte public service. Du måste ju berätta också, för att det här tog du ju ett steg till, så att säga.
Mm.
Och startade ett bolag som gör hudvårdsprodukter på ett speciellt sätt.
Ja.
Berätta lite.
Ja, så att jag fick en idé efter några år då inom branschen. Det här var en idé som poppade upp hela tiden. Jag vet inte om du har haft en sån idé som du bara har känt att, men den här, jag kan liksom inte lägga den här i en byrålåda, utan den poppar upp hela tiden. Och i varenda
projekt... Typ den här podden.
Ja, det var så.
Ja.
Ja, exakt. Ja. Och vad underbart att du har gjort det då.
Ja.
Ja, helt fantastiskt. Men så var det just med den här idén, att i varenda projektmöte jag satt, då jobbade jag som innovationschef och tänkte att, men om vi hade kunnat göra färsk hudvård med kortare hållbarhet, som där många av produkterna måste stå i kylskåp, så hade vi kunnat göra så mycket bättre hudvård. Och i varenda projekt när vi skulle utveckla nya ingredienser och så vidare, så många av de här ingredienserna är ju väldigt känsliga mot just rumstemperatur, luft och värme och definitivt sol och sådär. Och då kom den här idén, men om vi hade kunnat göra det här på ett annorlunda sätt och helt gå ifrån den traditionella hudvården där man har 3 års hållbarhet minst på produkter egentligen. De ska kunna förvaras vad som helst. Det är ingen kontroll på temperatur överhuvudtaget i de här lagren och så vidare. Då hade vi kunnat göra mycket bättre hudvård. Så att den här, och jag har aldrig velat, jag har inte haft en tanke på att starta eget företag eller vara någon entreprenör. Det har aldrig ens tänkt den tanken och inte velat det. Men under, det var ju flera år som den här idén bara, jag kunde liksom, det gick inte att släppa den. Och sen träffade jag en kollega faktiskt, som Marcus Jakobsson, som när jag berättade för honom om idén, så så tyckte han att det här är det bästa jag har hört, sa han. Och det här måste du göra. Om inte du gör det så behöver någon annan göra det. Så det var egentligen, då startade vi Skin Om tillsammans. Så det här var 2018. Och sen har det ju varit otroligt utmanande. Vi var ju tvungna att bygga ett labb. Nu har vi har byggt två labb under den här tiden. Ett i Kungsholmen i Stockholm och sen nu ett på Söder. Vi fick anställa kemister från Frankrike och Vitryssland faktiskt. Som flyttade hit på grund av Skin Om. Och det tog från 2018, vi hade den första produkten på marknaden i november 2020, så det tog ju 2 år att verkligen utveckla, och det har varit så utmanande också för att vi har behövt ha kylskåp på våra, dels i produktionsanläggningen har vi haft ett kylrum som alla produkter får gå in i då efter produktion, och sen fraktas det till ett lager, och även där har vi köpt in kylskåp. Och det har varit utmanande att hitta då lager som är okej med att ställa in massa kylskåp där, eller att vi fick använda det här kylrummet då i produktionsanläggningen. Och så det har ju varit många bumps on the road.
Det låter som att det måste vara tufft att sälja det på taxfree på Schiphol.
Ja, och det gör vi inte, utan vi säljer ju egentligen bara, visst vi har vissa butiker ibland där vi ställer upp kylar och sådär, men annars så säljer vi ju faktiskt bara från vårt eget lager på vår hemsida.
Hur håller ni kylkedjan då? Bara nyfiken fråga. Till kund?
Ja, i transporten så klarar de klarar sig upp till 2 veckor i rumstemperatur. Så att där har vi ingen kyltransport. Det är bara då från produktion, lager och hemma hos kund.
Mm. Det ska bli intressant att se hur den utvecklingen ser ut framåt. Vi börjar närma oss slutet, men jag tänkte att vi kunde sammanfatta lite när vi sitter här i början på april. Solen har kommit fram. Det är sommar snart.
Mm.
Kan du inte ge lite tips sådär sammanfattningsvis? Vad ska vi tänka på nu när vi går in i sommarsäsongen och våran egen hy?
Sommaren är egentligen en väldigt, förutom om vi inte ligger på playan och ligger där med foliepapper och bränner oss och inte använder solskydd, så är ju faktiskt sommaren och solen till viss del jättebra för vår hud. Allting handlar ju om balans. Det finns ju ingenting som är svartvitt. Och där, jag tror jättemycket handlar om psykologin där. Och där har man ju sett att solen, den första solen nu, den får ju oss verkligen att må bra. Genom att vi får dem dels solstrålarna på vår hud och på vårt öga, så 60 gånger en mängd olika produktioner av hormoner, serotonin och sådär. Så att vi mår ju väldigt bra. Och det som vi pratade om innan, om vi mår bra så mår oftast våra organ och vår hud bra också. Så att många tycker att huden mår mycket bättre på sommaren. Så att jag skulle säga att nu på sommaren så handlar det egentligen bara om att skydda sig mot den kraftigaste solbestrålningen. Och då var inte ute i, alltså var i skuggan och inte ute i den starkaste solen från 11 till 3. Och sen är det, och bada mycket. Jag tror att salta bad, vi är i Göteborg nu. Nu får alla stockholmare och resten av Sverige komma till västkusten. För jag tror verkligen på det här. Och det ser man ju också mycket med saltvatten. Att det gör väldigt gott för speciellt personer med hudåkommor. Också eksem.
Det kanske är därför vi blir lite mer och oftare kära på sommaren än på vintern. Apropå det vi började det här avsnittet med, att hur hyn är och hur den känns att vi kan attrahera andra till oss.
Ja, kanske. Det är väldigt intressant om det är så att att på sommaren har vi en annan, för jag tror ju mycket på det här med lukter i
Vi luktar kanske godare på sommaren.
Kanske luktar godare för att bakteriefloran påverkas ju också jättemycket av solen.
Härligt. Johanna, jag tänkte fråga dig hur har det känts att sitta här och prata om hud med någon som inte kan speciellt mycket om hud?
Jag tycker det har varit jättekul och det har verkligen varit, jag har fått sån här, ibland har jag bara fått... För det är väldigt annorlunda att sitta och prata hur med en man, faktiskt.
Jaha, på sätt då?
Som inte... För normalt
som inte fattar något.
Nej, men i poddar som jag har varit med i, då är det ju oftast antingen hudhälsopoddar och så här, och det drivs ju oftast av kvinnor. Och de, så att dina frågor så här, men varför ska man det här med... Om man inte bryr sig alls, det är ju inte ofta kanske man hör det. Men det är jag har fått också mycket, vad ska man säga?
Lite utmanande.
Utmanande och inspirerande.
Ja, men vad roligt.
Mm.
Om du skulle vilja att jag intervjuar någon speciell person.
Ja.
Du fick ju ett litet uppgift av mig.
Ja.
Ja. Vem skulle det vara?
Ja, och det här var supersvårt tycker jag, faktiskt. För det måste ju också vara lite realistiskt.
Nej, det behöver det egentligen inte vara.
Det behöver inte vara det. För då tänker jag, för vi åt ju lunch innan den här podden också. Och vi pratade lite då om historia och Tyskland och du kommer ju därifrån. Och jag tycker att det hade varit så spännande, nu vet jag inte om du är på väg till Tyskland för jag tror inte hon kan komma hit, men professor Karin Schallreuter som hon är en fantastisk kvinna som är egentligen pionären skulle jag säga inom vitiligoforskning. Hon är ju dermatolog kommer från Greifswald som ligger i Östtyskland. Jag tror att hon föddes 37 eller 37-39 och flydde över Berlinmuren med två barn. Hon satt i ett fängelse där. Hon och sin före detta man då flydde över och hon satt i fängelse i ett kvinnofängelse i ett år med en liten nyfödd bebis. Och hennes livshistoria, sen bodde hon i Hamburg något år och sen flyttade över till USA och sen vidare till England. Och nu är hon faktiskt då baserad tillbaka i Greifswald. Men hennes livshistoria är så fantastisk och hennes historia och vad hon har varit med om. Henne skulle vara fantastiskt att tror jag att lyssna på.
Mm. Vilket spännande tips och lite anknytning som du säger till min egen bakgrund. Men det får jag ta och kolla upp lite mer. Nu ska du som sista fråga få berätta om man vill ha tag på dig.
Mm.
Var får man det? Hur kontaktar man dig om man kanske vill ha något föredrag eller något sånt?
Då kan man kontakta mig, jag finns på LinkedIn och Instagram och då är det bara Johanna Gillbro, så det går jättebra. Där får man ta på mig eller
via ditt bolag?
Ja, det kan man också, så att där finns det kontaktuppgifter då på vår hemsida och det är skinon.com.
Aha. Där fick du göra lite extra reklam. Ja. Johanna Gillbro, ett stort tack för det här samtalet.
Tusen tack för att jag fick vara med. Tack.
Du har lyssnat till det 149:e avsnittet av podden Spännande möten med mig Gunnar Österreich. Gillar du podden och vill vara en del av framgången? Ja, du gör det som Heidi. Du swishar valfritt belopp till 123-611-4680. 123-611-4680. Numret och andra sätt att sponsra podden hittar du på spannandemoten.se. Ett stort tack till dig Heidi och alla fans på Patreon som stöttar den här podden. Många nya gäster är på ingång. Eller vad sägs som en expert på penningtvätt? En som gör världens viktigaste jobb, nämligen att stoppa sexhandel med barn.
Ett ärrat hockeyproffs, en grundare av ett demokratiprojekt och en shaman. Alltihopa toppar vi med ett möte med en spionchef. Så häng med framöver så du inte missar något. Tills dess så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän. Du tar något gött att dricka och diskuterar vilket tvättmedel som är bäst när man ska tvätta pengar. Ha det gött!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.